Ja, god kväll. Det här är en ny sändning då utav den enda valpodden och jag heter Anders Jonsson och med mig ikväll som ska sända här med mig det är Max Rosenfors som också är producent och Tobias Malvo. God kväll grabbar.
God kväll.
Tjena, hallå, hallå.
Hej. Idag har vi, ska vi ha tre punkter då som vi ska gå igenom. Det är för det första då en punkt om EU och det kom jag på genom att den här tyska socialdemokratiska nya ledaren då, Olaf Scholz har kommit med ett utspel här för några dagar sedan som vi har skrivit om på Nordfront också och om att han vill att EU måste avskaffa den nationella veton i avgörande frågor va? Och det är ju ytterligare ett led i den här centraliseringen och diktaturen utav Europa. Och det ska vi prata om. Då ska vi prata om vad motståndsrörelsen vill med EU och vad de andra partierna, hur de ställer sig till det här projektet. Då. Den andra frågan lite grann med det jag har lite grann med det att göra, det är om ledarskap. Vilken typ av ledarskap har vi i Europa eller Sverige och i Norden idag? Och vilken typ av ledarskap är vi behöver för framtiden? Och sen den tredje punkten är om återvandring, repatriering då, som har blivit lite populärt nu i den här valrörelsen på grund av att den har lyfts frågan ganska mycket av AFS då, som har ljugit och påstått att de är det enda partiet då, som vill ha återvandring när sanningen är att motståndsrörelsen har velat ända sedan motståndsrörelsen började.
Jo, jag tycker faktiskt inte egentligen att man kan säga att återvandringarna har lyfts bara av AFS heller som princip. Inte ens bland andra partier. Återvandring är ett koncept som till och med alltså sjuklöver nu börjar i alla fall nämna i någon.
Ja.
Där handlar det om att man ska kanske skicka tillbaka de som är grovt kriminella. Men det är ändå återvandring så att säga på tapeten i hela samhället nu.
Ja. Och det är positivt. Men då är det där att jag tänkte att det är vi som är de verkliga återvandringspartiet om man säger så. Då. Och det är det vi ska lyfta fram lite grann också då, i en tredje punkten idag.
Mm.
Ja. Låter det bra grabbar? Ska vi köra efter det?
Jajamän, det låter strålande.
Ja. Mm. All right. Ja, då har vi alltså då att det finns Tysklands relativt nya förbundskansler då, socialdemokraten Olaf Scholz har hållit ett tal, jag vet inte om man kallar det linjetal eller så, hur han vill att EU ska utvecklas i framtiden då. Och då har han ju sagt det då att rubriken på Nordfronts artikel är det också att EU måste avskaffa nationella veton i avgörande frågor. Och då ska man alltså förändra unionens fördrag också då för att kunna göra det här. Och det här handlar ju om då att man ska till exempel då kunna bestämma då att ett land som Ungern som till exempel har sagt nej till invandring, massinvandring och rasfrämlingar, att man helt enkelt ska tvinga på dem det. De ska inte kunna lägga något veto i den frågan utan då ska EU bestämma det också. Tvinga på dem det då. Det är det som är liksom syftet med det här, att det ska vara ännu mer diktatur då utav EU.
Men det är ju precis dit de vill ha oss. Alltså det är bara fler steg i riktningen i den här monsterstaten, den här judiska monsterstaten.
Ja.
Alltså de flesta av besluten idag som tas i riksdagen, det är ju indirekta beslut som tas från de kriminella i Bryssel.
Alltså, ja.
Det är inte mycket som liksom handhas här hemma längre, utan det är kriminella ofta judiska element där nere som håller på och dikterar villkoren för hur det ska se ut i våra länder.
Det är ju dessutom egentligen bara en formalisering av det som redan råder. Att nu har det blivit som satt i lag att ni måste lyda. Tidigare så har folk helt enkelt lydigt utan att behöva tvingas till det i de olika medlemsstaterna.
Ja, för egentligen är ju då om vi ska komma in lite kort på vad motståndsrörelsen anser om EU så är ju då EU är ju då en, det här kallas EU-demokrati, det finns ett parlament där och så, en kommission och så, men det har ju ingenting med folkstyre utan det är precis som de här nationella parlamenten i de europeiska länderna, att det är egentligen en fasad bara Därför att fakta eller sanningen det är att de verkliga makthavarna det är en global sionistisk elit då, som ekonomiskt och militärt ockuperar större delen av vår värld och även då Europa.
Är involverad med banker och hela det skitet. Allting är sammanvävt i en jävla sörja.
Och det här är alltså dolda makthavare som inte folk ser och känner till, va? Och de vill inte oss vita människor väl. Där har de riktiga makthavarna. Sen då har de så här politiker då, som man kallar för demokrater och som man har som en fasad, va? Men vi vill ju ha då kontroll. Vi vill ju att den här eliten har kontroll över dels till exempel då, de har väldigt stor krigspotential. De äger och kontrollerar massmedia som gör att det kan vara svårt för människor att orientera sig i den här världen. Va? Hjärntvätten kan vara ganska svår att förstå sig på och genomskåda. Men det som Nordiska motståndsrörelsen vill då, det är att de här parasiterna, de är ganska få egentligen, då, va? De här, att de ska bli maktlösa. Vi ska ju ta ifrån dem makten helt enkelt. Va? Och det är liksom vår vision när det gäller framtidens Europa. Alltså vi ska gå ur EU så fort som möjligt tillsammans med våra nordiska bröder och systrar då, de nordiska grannländerna.
Ja, det måste rasa samman och det kommer det ju göra. Det kan ju aldrig fungera så som det ser ut idag. Alltså vi ser ju tendenserna hela tiden hur de flyttar fram positionerna. Och nu kommer detta beslutet och det kommer komma fler beslut framöver med tvångsvaccineringar och allting. Alltså de har en agenda och de har uppstyltat exakt vad de ska göra för att fullständigt förgöra den vita människan.
Ja.
Sätta dem i klorna.
Ja.
Och det är liksom ja, det är riktiga krig som styr och det är liksom klimatbluffen och det är allting är sammanvävt liksom. Och skammen för vita människor liksom, för att vi existerar. Allt det här är sammanvävt.
Ja.
Yeah. Och det måste lyssnarna förstå. Och om det finns någon lyssnare som överhuvudtaget tycker att EU är... Det är väl lite bra, kanske någon säger. Det är väl lite bra att vi kan hämta brännvin och sånt lite halvfritt. Och så. Ja. Nej, det är inte alls bra. Vi behöver inte brännvinet överhuvudtaget.
Nej, makten måste flyttas över från de här parasiterna till de olika ländernas parlament och ledare. Då, va? Men hur ser det ut med de andra? Alltså, Sverigedemokraterna, de har ju varit kritiska till EU förut och velat lämna EU. Men nu är de för EU. De har ändrat sig på den punkten också.
Jaha.
Sverigedemokraterna, de är ju för EU. Och de andra i riksdagen är ju för EU.
Har de något resonemang där, Sverigedemokraterna, när de ändrade sig, som du kommer ihåg? Det var intressant.
Ja, eller jag tror att, det är att de har det som att man ska vara med för att förändra inifrån. Lite grann det, va?
Mm. Och det är så dåligt. Och det har ju alla sagt, alltså. Ja. Inte bara i Sverige. Jag har läst flera stycken. Italien var likadant nu. Där gick de stora partierna ihop också som har varit... Man tyckte var lite bra ändå. Där, nu är det helt plötsligt bra med EU. Det är bra med NATO. Det är bra, liksom. Alltså, ja. De är köpta med checkers, allihopa.
Det där är bara, alltså, det är bara bevis för att Sverigedemokraterna har sålt ut 100%. Alltså, det är verkligen en falsk opposition. Alltså. Men hur är det med AFS och EU? Vad har de sagt om? Känner ni till det?
Nej, jag har inte stenkoll.
Nej, de är väl motståndare till EU och framförallt motståndare till NATO. Initialt vad de har skrivit på forum vad man har sett på affischer och sånt, men jag menar AFS är vad AFS är.
Alltså det partiet saknar ju faktiskt en ideologisk grund i slutändan. De är ju mer eller mindre ett enfrågesparti kring återvandring. Det som behövs är ju en helhetsidé för ett framtida styrelseskick.
Ja, visst.
De saknar helt.
Jo, ja visst, de saknar det helt. Och
de har ingen helhetslösning helt enkelt. De har ingen helhetslösning. Utan allt kretsar kring det här flygplanen som de visar upp då, som ska köra hem folk till Kabul och så vidare. Men det är inte lösningen. Alltså de vill ju ha tillbaka liksom ett Sverige sedan 20-talet. Det kommer inte fungera på det viset, utan man måste reformera och riva hela Rosenbad och hänga dem i riksdagen. Och sen så får man börja om.
Ja, liksom. Jo, fast opponera att vi hade kunnat gjort Sverige så att det var ungefär som det var på 70-talet. Innan liksom till och med 1975 när det verkligen började anlända massa rasfrämlingar. Då är vi egentligen bara tillbaka i den situationen att landet kommer infiltreras av förrädare. Och att vi kommer hamna i samma situation om 50 år sedan igen. Det är ju liksom inte bättre. Det behövs byggas upp ett immunförsvar i staten mot de främmande krafter som nu styr det här landet. Annars är det
lugnast. Ja, det gör du inte. Och det gör du inte, AFS, säger jag. Mm. Om du behåller hela det här sjuka runt omkring, va? Som om det skulle fungera bara för att ni tar makten. Va? För ni fortfarande så är ni ju liksom djupt involverade med Världsljudsbanken och så vidare och det här. Va? Och då, det måste klippas och sågas med roten, va?
Precis så här, va, och jag menar, de har ingen ideologi. Vi har nationalsocialismen och den är liksom klockren, va. Man kan ju läsa vårt partiprogram Vår väg, och det är liksom det, jag skulle påstå att det är världens bästa partiprogram. Alltså det, där finns det liksom lösningar på de problem som måste lösas, alltså. Om vi går tillbaka till 70-talet och Sverige var välmående då, och det var ganska vitt också, men det var ju ändå sossarna och gjorde upp med storkapitalisterna och så det var ju då det började. Alltså det var ju liksom, det var bara en tidsfråga innan den här urspåren skulle komma på allvar.
Precis.
Därför att sossarna är ju, de är marxister, va? De är och gjorde upp med de storkapitalisterna, och så har det alltid varit med sossarna, va? De har varit bästa vänner med storföretagen samtidigt som man vill klämma åt småföretagare, va? Med världens högsta skatter. Och som en storföretagare, de har man alltid varit väldigt schyssta med. Va? Så att det har varit liksom funnits stora grundfel i svenska samhällsbygget, även om det gick ganska bra på 50, 60, 70-talet kan man säga, tack vare ekonomisk tillväxt och sånt där, va? Som vi hade då.
Ja, alltså just 50-talet där också, då levde ju faktiskt den svenska socialdemokratin på den ideologi de hade i början på 1900-talet. Det var ju först då den egentligen började förändras. På den tiden så hade man ju väldigt många radikala tankar kring socialism och så. Och framförallt folkgemenskap, en sak som faktiskt byggdes i det landet på början av 1900-talet. Och det är till och med så att tyska arbetarpartiet som sen tog makt i Tyskland var ju inspirerade av den svenska socialdemokratin, om man ska säga.
Ja, alltså folkgemenskapen var ju genomsyrat i hela landet. Dessutom hade man ju ett samhälle värt att försvara. För jag menar, varenda by och varenda samhälle och mindre städer var ju byggt kring lantbruket till exempel. Lantbruket har ju varit en stor central roll i samhällena, att småskalighet och att man kan klara sig själv och att man byggde upp liksom förråd och så vidare och att man hade som man klarade sig. Allt det här har ju plockats bort.
Ja, alltså jord och skogsbruk var liksom en bas, va, på landsbygden. Men allt det där ändras ju då efter, man kan säga efter andra världskriget, och då börjar man på allvar att man skulle börja med storskalighet och sånt. Va. Sen så tog det ett tag innan jordbruket började att monteras ner då på 70-80-talet började minska jordbruken. Antalet bönder i Sverige ganska kraftigt och så. Och idag är det bara en spillra kvar, och de som finns kvar är sådana storbönder då. Så man har liksom slagit sönder den här naturliga...
Ja, de storbönderna är ju kopplade till EU direkt, för menar, de tar ju över arealer och köper stora arealer för x antal miljoner, jättemånga miljoner, och allting är uträknat via en revisor.
Ja.
På vad du får i EU-bidrag, och därav får du lånen.
En grej som jag måste säga nu som jag kom på, det är det här EU-transportstödet. Va? Alltså man betalar ut transportstöd, jag vet inte hur många miljarder till företag som ska kunna transportera mat kors och tvärs över Europa och konkurrera. Att sydeuropeiska länder ska kunna sälja sin mat här. Och det kan de inte göra om de inte får pengar från EU. Då får de skattebetalas pengar, det heter EU transportstöd, va? Då får de pengar så att de ska kunna ha samma priser så att de ska konkurrera här i Sverige. Det är helt sjukt.
Mm.
Alltså tänk på miljön till exempel.
Ja, som de hela tiden tjatar om. Ja, precis. Men det är ju hela tiden det. Dela ut bidrag för att saker ska fungera. Dela ut bidrag till folk så att de kan ha elen igång. Det är väl det enda landet liksom som delar ut bidrag för att man ska ha grejerna igång. Det är mycket, mycket märkligt. Ja. Eller egentligen inte faktiskt. Med tanke på vilka människor som styr, faktiskt.
En sund policy, till skillnad från det som är nu i EU, där man ska skeppa tomater mellan liksom, i princip kontinentala avstånd i vissa sammanhang, hade ju varit tvärtom, där man säger att det ska vara närproducerat, annars så ska det beskattas. Säg att den maten du köper i en butik, den ska vara producerad inom 5 mil. I närområdet, ja, alltså. Där hade vi haft en sund policy för framtiden. Till skillnad från det som vi har nu. Där all produktion ska skickas bort om Sveriges gränser. Och ja, inte bara Sveriges och gränser, utan ja, det är ju närområdets gränser. Det är det som är det intressanta.
Och fisk och allting som skickas till Kina och sen paketeras om och skickas hit. Alltså det är så mycket som är helt vansinnigt idag. Och nu så läste jag idag att man kommer lägga ner tomatodlingar och sånt under stora perioder i Sverige för att man inte har råd att ha igång elen. Alltså ni hör ju själva.
Ja. Mm. Om vi går tillbaka till den här Olaf Scholz då, den här sosse-aset där då, som är en judelakej, alltså nya Tysklands förbundskansler, så är det ju...
Han kan till och med vara jude, Anders.
Ja, det är väl möjligt, va? Och då, är det så att det här som förslaget som man säger kommer med nu då, det är ju precis, alltså det är bara ett bevis för att man bryr sig inte om vad folk tycker. Man ska köra över folk, man ska köra över Europas vita befolkningar. Det är ingen som vill ha den här massinvandringen, rasfrämjande till exempel, och de väldigt få länder då som har stått emot det, till exempel Ungern då, de hatar de här globalisterna, så då vill de verkligen alltså köra över dem, och då måste de ändra på den här fördraget att de ska inte kunna lägga veto. Så att allting ska tas utav då, egentligen de här osynliga makthavarna som är förklädda då till politiker i EU-parlamentet och EU-kommissionen. Så att säga. Det är de som ska bestämma vad folk tycker. Det är de fullständigt fan i. Så är det med EU.
Mm, det är ju lite deras vision. Alltså igen en gång, det är ju liksom slavar som ska springa i det här hjulet, och det är det de vill ha. Och det är det de kommer tvinga fram i hela Europa. Varenda vit man kommer att vara infogad i ledet.
Ja.
Yeah. Mm. Olaf Scholz här, jag tog och kollade lite snabbt på Wikipedia, Early Life, som man gör när man ska checka om en person är veko eller inte. Det står i alla fall att han har en traditionellt luthersk familj och är döpt i en evangelisk kyrka. Så inte riktigt tre parenteser runt hans namn där i alla fall. Men det betyder inte att man är en bra person för det.
Nej.
Nej, hur var det med den här, det finns ju judar som döper sig också som har kristna namn, så det är ganska vanligt. Va?
Jaha, det gör det.
Hur var det med den här förra förbundskanslern, ja, Merkel? Jag har hört att hon eventuellt ska vara judinna. Är någon som känner till det?
Ja, jag har koll.
Nej, jag har också hört det, men det är ingenting som är belagt. Men man är ju inte dugg förvånad, nej, eftersom man har agerat som hon har gjort under decennier, ja, är det väl? Som hon har...
Ja, hon var förbundskansler väldigt länge.
Ja, och verkligen raserat landet fullständigt.
Ja. Ja, det var... Har vi något mer som vi vill komma... Om vi tittar på... Har vi något mer som vi vill ta upp när det gäller EU här och de här förändringarna som eventuellt är på gång då, om de här globalisterna får bestämma? Har vi något annat som vi vill lägga till där?
Nej, inte mer än att jag tror att vad jag har förstått och lite läst, så är det väl fler och fler länder som väljer att vilja lämna det här sjunkande skeppet.
Ja.
Och jag tror att det kommer bli ganska vanligt förekommande framledes i takt med att de här lagarna stiftas.
Ja.
Så kommer ju fler och fler, och där tror jag ju exempel Ungern, Italien. Sådana länder kommer nog vara ganska snabbt ut med att vilja dra ifrån det. Den galenskapen. Ja.
Och någonting som har avslöjats nu då, med det här Ukraina och Ryssland-kriget och så, är att EU verkar ju bli verkligen förlorare i det här ekonomiska sanktionsspelet med Ryssland som de har satt igång. Va? Det är mer och mer siffror som tyder på att Ryssland kommer att gå stärkt ur det här, och det är liksom EU och våra så EUs länder och EUs befolkningar som kommer att få betala priset för politikernas spel då. Det har vi sett på senaste tiden att mer och mer siffror kommer upp som visar det. Alltså. Det har varit ett totalt misslyckande de här sanktionerna mot Ryssland.
Mm.
Och det borde ju slå tillbaka på EU-systemet och EU-politikerna.
Jo, det är det jag menar. Det kommer att göra det successivt. Det är ju inom en femårsperiod. Jag är helt övertygad om att i alla fall 3-5 länder kommer att lämna in sin avskedsansökan för att lämna det.
Mm. Mm.
Och det måste falla som ett korthus. Alltså det kommer att göra det.
Ja.
Men det måste gå snabbt. Det ska pulveriseras. Eller det residentet där nere. Det är bara ondsinta människor som sitter där nere. Det är ingen som vill någonting väl överhuvudtaget. Precis tvärtom.
Ja. Ja, men då tar vi och går in på den andra punkten då, som ska handla om ledarskap och lite grann kommer att anknyta till den första punkten då. Då har jag ett påstående där som jag tänkte säga, så får ni Max och Tobias säga vad ni tycker eller tänker om det här påståendet. Då säger jag så här då. Demokratin tar fram de absolut sämsta, karaktärslösa och lögnaktiga ledarna. Och att Hitler talar om det i Min kamp också. Vad säger ni om det påståendet?
Ja, det är sant.
Och det är verkligen anmärkningsvärt att han kunde vara så träffsäker i den analysen så länge sedan.
Mm.
Ja.
Det är precis det vi ser nämligen runt om oss just nu. Den enda som kan göra karriär som politiker, det är ju den personen som är helt okej med att ljuga dag in och dag ut. Och aldrig stå för någonting. Tvärtom, en person som är ärlig har ju problem i politiken på ett helt annat sätt. De kommer ju inte kunna liksom, på alla sätt som det är korrupt och så. De kommer ju inte kunna vara med helt enkelt. De kommer ju
Nej, och där kan vi ta egentligen ett stolpskott, men ändå ett ärligt stolpskott. Och det var ju den här Juholt, om ni minns honom.
Exakt, jag tänkte precis samma sak faktiskt.
Ja, för han var ju jävligt ärlig, det ska han fan ha. Han var ju så ärlig så att han fick naturligtvis inte vara kvar. Han skickade mig till Island som ambassadör istället, och där sitter han ju nu. Ja. Och insatte man då Löfven istället, en riktig nickedocka.
Ja. Nej, han var ju emot, jag har förstått att Juholt var lite grann emot den här globalismen och så. Och honom kunde de inte ha kvar honom, så då kuppade de bort honom och satte dit Löfven då, som inte har någon ryggrad överhuvudtaget, va? Som bara jamsade. Ja.
Och han belönade man sig det mera då med att ge ett jobb i FN, eller var fan åkte han?
Ja. Jo, men Sverige, va? Alla får ju sådana jobb. De här, Carl Bildt och Reinfeldt har ju fått jobb inom bank, alltså inom judebanksystemet. Och Göran Persson på samma sätt sitter i styrelsen för Swedbank och så.
Ja. Yeah.
Så att det är ju
Jag lobbar som fan för att ta bort kontanterna, och så jagar då folk liksom som flyttar pengar mellan kontorna. Det är liksom det han håller på med. Och han har ju sin piska då från sina judiska polare som säger till han vad han ska göra.
Men på vilket sätt tänkte ni där kring Håkan Juholt? Jag är inte lika insatt i honom faktiskt. Vad var det han sa som var ärligt?
Nej, men han sa ju, alltså han var väl ärlig, alltså när han ljög ju inte när de frågade ut honom. Alltså det var ju en lägenhetsskandal. Hade han inte någon flickvän eller någonting som hyrde en lägenhet som staten betalade? Alltså det var någonting, jag kan inte säga exakt vad det var, det är många år sedan nu, 15 år sedan kanske, 10 eller vad.
Mm. Men jag tror att han sa att han uttalade kritiska saker om just globalism och sånt.
Okay.
Jag tror att han gjorde det, och det kunde man ju inte acceptera såklart.
Ja, han har ju i efterhand också uttalat sig om att han inte vill återvända till Sverige för att tanke på den utvecklingen eller vad han sa. Mm.
Ja.
Så han är ju väldigt ärlig. Så att, han har nog varit en sosse som har haft bra ambitioner liksom, och så vet så här, vill förändra grejer på ett riktigt sätt, alltså så här. Men liksom har börjat nämna saker för vad de är, då är man inte högt i kurs där. Så är det.
Nej. Och kan vi säga så här att jag menar, vi behöver inte ge egentligen några exempel. Jag tänkte säga att ska vi ge några exempel på sådana här ledare som är totalt karaktärslösa och lögnaktiga, men det är ju i princip
allihopa
i riksdagen, va?
Det är ju jag skulle vilja säga allihopa, Anders och Max. Ja. Allihopa.
Ja.
Där finns nog inte någon. Alltså det har ju säkert funnits människor, alltså man säger gräsrötter. Jag betvivlar inte att det finns fortfarande människor som brinner för en sak i något parti, du vet.
Ja.
Som är säkert genuint bra. Men så fort de kommer in där inne. Så,
Nej, och sen är det, då, vi ska komma in på det nu, eller snart, vad för typ av ledare som vi måste ha, som vi behöver. Va? Men alltså, de som väldigt många av de som är riksdagsmän och riksdagskvinnor och även i regeringen, så det är ju ganska korkade människor. Va? Och de tror De kan leda dem och göra vad fan som helst, va? Alltså de vet, en del av dem vet säkert inte vem som styr heller. De tror, alltså de är De är hjärntvättade, många av dem, va?
Ja, men ta Annie Lööf.
Ja, men hon vet väl, för att hon är med i de här globalister.
Hon är så jävla övertygad om det hon gör. Hon vet precis vad hon gör. Och lika således Reinfeldt.
Ja, precis. Va? Och det är de som, det är den typen av människor som jag hatar mest av alla. Då, som sådana som Annie Lööf, Reinfeldt, Carl Bildt och så, som är intelligenta och som har gjort det de har gjort.
Och Morgan Johansson liksom, med sina kontakter med världsjudarna och sånt, med lagarna. Han vet precis vad det är frågan om. Liksom. Ett jävla mobbingoffer från Höganäs.
Det är alltså den värsta typen av människor som finns för mig på den här planeten. Alltså. Den typen av människor som de är. Alltså de är folkförrädare, alltså de som vet vad de gör. Och gör
ja, det är förbrytare. De är förbrytare, men inte många av dem är också mentalpatienter. Många av dem är ju riktigt sjuka och ska inte vistas bland folk, så att det ska ju låsas in.
Ja. Och alla i riksdagen är globalist, judelakejer. Och att hela den här parlamentariska demokratin som vi har nu med de här partierna, det är en fasad för att lura människor att tro att de har något inflytande. Va? Och det ser vi ju nu då, när det ska bli val här. Va?
Mm, precis.
Om vi tittar på de här partierna också, så alla är ju mer eller mindre för en världsregering. Då, det är som den här nya världsordningen vill se. De vill ju ha en världsregering då. Det är liksom målet, va. Och de här partierna är för det också, va? Så att de är ju, och de har sålt ut allting, va.
Ja, alltså jag nämnde ju det liksom i det tidigare program, och det är att de har ju samma ideologiska grund, alla riksdagspartier just nu.
Ja.
De är någon typ av liberaler. De accepterar det systemet och de spelreglerna och de förutsättningarna som finns i Sverige och västvärlden i mångt och mycket. De vill bara ändra på detaljer. Och det räcker inte överhuvudtaget. Det är katastrofalt att stå på sidan av det gemena systemet i västvärlden just nu. Katastrofalt.
De är medskyldiga allihopa i riksdagen.
Jo,
det är ändå.
Ja, absolut.
Våra svenska flickor, våra svenska pojkar, alla våldtäkterna, alla gängvåldtäkningar, skjutningar och så vidare. Allt har de, ni som lyssnar som är politiker. Ni är medskyldiga till detta. Ja. Och ni har medvetet röstat i ohederliga och kriminella allianser. Har ni gått över gränserna till varandras partier. Ni har medvetet gjort detta här. Och medvetet vetat om också. Ni har skyddat er med era livvakter och era gate community och så vidare. Men när vreden på folket släpps lös en vacker dag, och det kommer den göra, det är inte långt borta nu, för nu har vanligt folk också börjat förstå, så finns det ingenstans i världen ni kommer kunna rädda er.
Då kommer vi låta moderata i jämförelse med det, det kan jag säga.
Ja,
verkligen. Ja.
För vi vill ju ha, alltså om man tror på rättfärdighet och rättvisa, så då måste de här människorna ställa sig svars, va? De måste ställa sig svars för det de har gjort på ett korrekt sätt, och en del av dem, de förtjänar faktiskt avrättning. Va? Men sen finns det vissa då som, ja, de är lite korkade och de är inte lika skyldiga.
Nej, det finns arbetsläger för dem. Så.
Ja, helt klart så är det så att det måste till en rättvis dom för folkförrädarna. Den saken är klar.
Ja, men det måste till.
Och det är inte bara politiker, det är tjänstemän, och det är även då inom näringslivet. För där finns det väldigt många av den här kategorin också.
Ja, riktiga utsugare av nationen.
Ja, de håller, tänker bara på sina egna, de har sålt ut allting. Alltså, ja. De här rikaste personerna när det gäller aktier och förmögenheter och så, de här sådana stora kapitalistfamiljer och sånt, de tänker inte alls på nationen eller på svenska folket eller någonting. De har sålt ut allting.
Aktieportföljen. Ja. Alltså, de besitter ingen rättspatos överhuvudtaget. Nej. De besitter ingen ryggrad överhuvudtaget. Men det gör vi nationalsocialister. Och vi tror på rätt och fel. Och därav anledningen att vi i slutändan kommer att segra. För vi vet vad som är rätt och fel. Och vi har alltid det rättesnöret. Och vi rättar oss alltid liksom efter naturens lagar. Det som är rätt och fel. Och hela tiden ser till naturens bästa och så vidare. Det gör inte de. De har inga problem med att suga ut moderjord. De har inga problem med att suga ut företag och familjer och alltihopa. För sin egen profits skull. Och där skiljer oss mot dem.
Ja. Och alla de här partierna som vi har i riksdagen, de vill att folket egentligen inte ska ha något att säga till om. De vill inte ha några beslutande folkomröstningar till exempel. Och det är något som vi i motståndsrörelsen vill ha. Och vi ska komma in på det. Jag ska berätta om det snart, hur vi i motståndsrörelsen vill att hur vi vill att Sverige ska styras. Men först så tänkte jag faktiskt genom, vi har pratat om alla de här dåliga ledarna då, som inte är några ledare, men som vi har då i riksdag och regering idag. Men jag vill ge några exempel, personliga exempel på bra ledare. Va? Och då vill jag lyfta fram våra ledare i Nordiska motståndsrörelsen som jag anser vara väldigt bra ledare. Vi kan ta, och det är då människor som en bra ledare för ett folk, det är ledare som agerar, som älskar sitt folk, som agerar för sitt folk, vill folket väl, som kämpar för folket, va? Kosta vad det kostar vill. Va? Och då tänkte jag ge ett exempel här då, på det. Och då var det den här demonstrationen som vi hade i Göteborg 2017. Som var ganska omtalad då, för att polisen nu använde väldigt brutala metoder där när de stoppade den demonstrationen. Då. Jag var ju där, du var Malmö var ju där, va?
Ja,
oh ja. Jag var också där, men som du? En utomstående.
Ja, just det. Max hade inte gått med då.
Precis.
Riktigt än. Och jag tänkte berätta då, om vi tar de som sitter i riksrådet här på svenska delen av motståndsrörelsen, Simon Lindberg som är ledare, Fredrik Weideland, Per Öberg, Robert Eklund. Alla de är sådana människor som går i täten på demonstrationer, som gör samma saker som alla andra, som tar skit, som offrar i princip allting då för den här kampen. Va? Det är sådana ledare vi måste ha. Va? Och om vi tar den här demonstrationen då, så var det så här att polisen använde två hårda metoder på den demonstrationen. Och de trängde in, slängde in demonstrationståget kan man säga. Och sen så gjorde de en... De körde in med fordon och delade på demonstrationståget. Så de som var längst, de som var på ena sidan av fordonen, bland annat Simon Lindberg då, och en del andra, de grep dem. Så de grep Simon Lindberg till exempel. Då. Han var gripen i flera timmar där i samband med demonstrationen. Då. Men den stora massan av demonstranter var på andra sidan av de här bilarna. De körde in bilar liksom, och ska man säga, försökte klyva demonstrationer på det sättet. Och några hamnade på ena sidan och stora massan hamnade på den andra sidan. Jag var på den andra sidan.
Och det var, jag tror de här 23 stycken Anders som blev gripna på den sidan du säger. Jag tror det var 20 eller 23 som blev gripna, och var av Lindberg var den ene. Men jag tror även Eklund var en av dem som också blev gripna.
Ja, var han med där? Ja,
ja det tror jag. Och jag även vet... en i orkestern blev gripen.
Ja, just det. Han spelade trumma. Just.
Ja, han stod så.
Men Öberg och Weideland, de var på den här stora sidan. Och jag var med, jag tänkte berätta det, att jag var alldeles bredvid Fredrik Weideland som är chef då för Nordisk Radio. Och jag var imponerad av honom då. Det var så att polisen använde väldigt hårda metoder. De slog med batonger. Helt besinneslöst. Till exempel, en ganska rolig grej, det var att det var en polis som slog av armen på en annan polis. Det blev till och med filmat.
Ja, det var trevligt, ja.
Han skrek som en liten flicka. Han hade så här, det var en snut som han fick armen avslagen.
Ja.
Och oss slog de också. De slog i huvudet på någon och de slog i de här sköldarna så att de... Ja, det var riktiga jack alltså. Alltså. Det var ju ett under att ingen blev allvarligt skada faktiskt. Ja,
det finns väl en rätt, inte känd bild, men den är i alla fall en sån som jag har sett ett antal gånger på dig, Tobias, när du är skadad i huvudet, vill jag minnas.
Ja, det blev ju en rusning när det blev allsång uppe vid det här eken.
Just det.
Allsång. Och då rusade polisen besinningslöst in. Och då gjorde vi en sköldmur naturligtvis för att skydda folket. Ja. Och då blev det så tumultartat så att min hat, jag hade en sån här hat, inte en hat, men en keps på mig med sånt bankskydd så att man ska klara stenar. Och den trillade ner så att jag låg mig ner på alla fyra bland stampande fötter och sköldar och skulle leta upp den. Och när jag låg ner där så tog han en batong, en polis. För när jag reste mig upp så stod han över mig med en järnbatong och slog den uppifrån. Full kraft, rätt i huvudet på mig.
Ja.
Och då blev jag undandragen på något vis för att jag ja, de slog, det är ett stort jack i huvudet. Alltså för att de drog upp mig på en kulle och försökte rätta till det här såret, sjuksköterskan, de vi hade med oss. Och sen så blev det fan med en ny rusning mitt i detta. Så jag hade ju som en blöja mitt på huvudet som jag fick hålla. Och så fick jag släpa mig, åla mig ner från backe. För att polisen kom ju igen, va? Ja, men sen kom där en ambulans och ville sy detta. Då, ja.
Det var ju nästan som ett under att till exempel du då inte blev allvarligt skadad efter det där. Alltså. Det måste man säga. För de här teleskopatongerna, de får inte slå dem i huvudet. Va? För det är alltså...
Mm. Men alltså jag fick ju de limmar ihop, de ville sy det, va? Men jag sa det är bättre att ni limmar ihop skiten och så sätter en blöja runt huvudet och det gjorde de. Men jag var tvungen för det skulle egentligen sys, men jag gjorde inte det. Jag fick ju problem lite med talet efter, och det har jag lite nu, att det stoppar liksom. Det gjorde jag aldrig förr. Och liksom jag blev ertappad här, ja, det har jag pratat om förr, men de första veckorna så blev jag lite ertappad med, ja, inte ertappad, men alltså att jag gick och samlade på ekollon och kottar och la i burkar hemma. Så jag vet inte fan om de slog tillbaka mig. Om de slog tillbaka mig till barnstadiet, va? För kärgen var vansinnig, jag hade fyllt jävla massa koppar med ekollon och skitar.
Men vad skulle du göra med alla kottar?
Ja, det vet jag inte. Jag har kvar dem nu.
Jag ska samla till vintern.
Ja, det har jag avtatt. Det håller jag inte på med. Men just i det sambandet, då hände det. Gjorde
ja. Ja, jag vet. Jo, men det var, jag tänkte berätta så i alla fall med Fredrik Weidler. Jag tyckte han var jävligt strong där. De sprayade massa pepparspray också. Poliserna, jag höll på precis få det i mitt ansikte. Men jag klarade mig. Men Fredrik Weidler som var bredvid mig, han fick det i ögonen och... När man får det här i ögonen så blir man oskadlig. Man ser ingenting, va? På flera minuter. Och så var det, han blev det, va? Han såg ingenting. Det kom en av våra kvinnliga medlemmar med såna ögonsköld och sköljde ut hans ögon. Då. Och sen en ganska kort stund efter det, då höll han ett tal på den här... Det fanns en lastbil som var våra som var med på, som fanns där vid kullen också. Då klev han upp på den lastbilen och höll ett tal där. Bara en, jag vet inte, kvart, 20 minuter, högst en halvtimme efter den där incidenten med pepparsprayen. Då tyckte jag var starkt gjort faktiskt. Och det visar liksom på karaktär och att man viker inte ner sig, utan han kände att han ville hålla ett tal. Va? För det talet skulle han ha hållit på slutdestinationen, men vi kom aldrig dit någon gång. Utan de förstörde ju, de stoppade ju demonstrationen. Va? Men då höll han ett talet där istället med megafon. Va? Så det tycker jag var hedervärt och strångt gjort av Fredrik Weidland faktiskt.
Jo, så agerar ju riktiga ledare. Som har vision och tro på någonting.
Ja.
Och så vidare. Men det hade du ju aldrig fått någon av de ryggradslösa att göra något likvärdigt.
Nej. Jag kan säga att till exempel Jonas som är nästa chef här i Stockholm, han är en sån som alltid gå före och gör allt för kamraterna och så för kampen och så. Va? Och det är den typen av ledare som man vill ha. Va?
Absolut, absolut.
Ja. Men om vi tittar då på vad vi vill ha lite kort då, om vad Nordiska motståndsrörelsen vill ha. Vi vill ju ha en stark stat då, med utpräglat folkstyre och ansvarspositioner, det ska tilldelas efter kompetens då. Och statens mål blir att främst arbeta för folkets väl och bevarande. Det är alltså precis motsatsen till vad våra ledare idag gör. De arbetar för att förstöra för svenska folket helt enkelt. Va? Så att det är liksom det som natt och dag kan man säga då. Så att om man förstår det så ska man rösta på Nordiska motståndsrörelsen och man ska gå med i kampen också.
Ja, alltså, så ska vi prata om statsskicket. Det där är ju liksom en målsättning och som är bra. Men man behöver ju faktiskt gå in på detaljerna också sen. Ska vi göra det nu, eller?
Ja, vi kan göra det. Vi kan gå in på framtidens styrelseskick lite grann då. Och det är att något partiväsen och det här korrumperade partiväsendet som finns då i de här så kallade demokratin, och det kommer inte att behövas då. Därför att vi ska ha ett, det vi vill se, det är ett allnordiskt parlament då, där människor, män och kvinnor här i Norden röstar fram lokal, det är genom lokala personval då, röstar fram ett parlament. Och det här parlamentet då ska bli liksom folkets röst då till senaten, och senaten då, det är de här ledande personerna då som är, kan man säga, som regering då. Det är, de kallar vi för senaten, och de ska alltså väljas då utav folket på det sättet då. Och ledaren då för hela nya Norden då, han ska väljas av senaten då. Så att så kan man väl kortfattat säga. Och det ska alltså vara då de här personerna som blir ledare, de ska väljas på grund av att de har de här egenskaperna som vi har pratat om nu, va? Det ska vara människor som har karaktär som folk tycker om och respekterar. Det är de som ska vara ledare, inte de som har föraktar och hatar. Som det är.
Ja, och de som älskar sitt land och har visat det genom lång tid. Och det är ju liksom en självklarhet. Ja. Alltså, genom handling har man liksom visat.
Ja. Men det är precis tvärtom, va, idag. Jag menar, ja. Annie Lööf beklagar sig att hon är så jävla hatad. Va?
Ja, ja.
Alltså, jag kan säga till Annie Lööf, du kommer få gå med din jävla livvakt i livet ut. Alltså, om inte, du är så jävla impopulär och hatad. Va? Så, att, så är det ju.
Ja, men alltså, det är inte konstigt. Alltså, alltså, hon företräder ju ett pedofilparti och hon liksom har agerat som hon har gjort så folkfientligt så länge. Och hon fortsätter.
Ja.
Och fortsätter, jag såg en valfilm, var hemma hos en som tvn igång. Valfilmen var fan, och det var nytt TV4. Men nu har ju FC Centrum, de har väl de som har störst så kallad stridskassa. Mm. Men den valfilmen var väl 2-3 minuter, och det liksom i alla frekvenserna som visade så var det bara färgade människor, bara människor från andra länder som liksom lekte och hade kul i någon park. Och det var bara bögflaggor och sånt som fladdrade omkring, va? Och så rasblandade par. Och sen så fick man se den jävla judihäxan på slutet liksom som stod med armarna i kors och menade på mitt Sverige tror vi på medmänsklighet, inte rasism.
Mm.
Det är liksom bara det budskapet hon vill ha ut liksom. Hon vill byta ut folket i Sverige, och hon skäms inte för det. Och du hymlar inte med det. Hon vill att människor liksom som har pedofila böjelser och är liksom bögar och flator som ska söka sig till hennes parti, vilket är beviset. Och hon vill att vi ska byta ut alla människor i det här landet, och att det ska bli fullständigt förintat, den vita rasen. Så att i hennes hand liksom, så är det ju liksom en jättestor skäckelspåse som juden Soros och gett henne, va? Och han fyller ju på den penningpungen hela tiden. Mm. Ju mer hennes jävla papegoja trött klappar.
Ja. Jag tänkte att hur det fria Norden ska styras då, vi har inte tid att gå igenom. Det finns, man kan läsa det på punkterna, finns på sidan 24 och 25 i vår väg, va? Men, och det kan vi rekommendera alla som är intresserade av Nordiska motståndsrörelsen att köpa ett exemplar av Vår väg, alltså vårt partiprogram, för det är världens bästa partiprogram, skulle jag vilja påstå. Och man kan beställa det på Greenpill och eller hur Max?
Jo, greenpill.com, där hittar man boken.
Greenpill.com.
Den finns även att läsa på nätet om man vill ha den som pdf, men det är ju såklart inte samma upplevelse.
Nej, så det, jag tycker att alla som har nationella tankar och sympatier ska verkligen läsa Vår väg, för att det är en otroligt bra skrift, och den är inte speciellt tjock heller, va? Det är alltså då 9 punkter, va? Som är våran politik och det är bara att köpa den, det häftet och läsa igenom. Men är det någonting som ni vill ta upp när det gäller det här med, som ni tycker vi ska komplettera med hur det fria Norden ska styras? Det kommer bli ett helt annat samhälle än det vi lever i idag. Vad säger ni?
Ja, nej, det är, jag är helt övertygad att om bara folket blir befriat från detta judiska oket, va?
Mm.
Och får tänka själv utan piskor överallt ifrån på allting du gör och förbud och så vidare, va? Och straffskatter så du liksom inte kan andas till sist, va?
Mm.
Bara tänka själv och agera själv. Folk får driva sina företag, folk får odla, du får ha liksom små lantbruk där du kan försörja din by och så vidare, och man kan idka byteshandel och sånt med andra som har andra grejer. Så blir du en fri människa, du får bära ditt vapen och sånt här liksom och försvara dig och, alltså normala grejer, va? Så då blir du ju en absolut bättre och friare människa. Och det är, ja, det är ett sånt samhälle vi vill skapa. Och det är ett sånt samhälle vi vill leva i. Och det är ett sånt samhälle svenskarna vill leva i framförallt.
Ja.
Jag vet. Och vi har gjort det tidigare. Vi har gjort det tidigare. Det är inte lång tid tillbaka. Det vi nästan levde så som jag pratade om.
Ja.
Alltså det har ju blivit försämrat under, man kan väl säga från 40-talet fram till nu. Som det har försämrats i små etapper. Men åt helt fel håll.
Mm.
Jag vet att när man ska diskutera det här med demokrati och egentligen styrelseskick, då blir folk alltid, alltså det är som nästan lika illa som med förintelsen där, att man direkt hakar upp sig på ett spår. Och det är det att, ja men om vi inte har en demokrati, då kommer man direkt ha en auktoritär, korrupt regering av massa skumraskfigurer. Och så har man inte ens ett sätt att byta ut dem. Men det där, det är en i grund och botten falsk dikotomi. För det man har att välja på egentligen, det är att i en demokrati, då finns det inte folkvilja i det sättet man tänker upp. Det finns en illusion av folkvilja, men det finns inte en folkvilja som styr i slutändan. Utan det som styr i en demokrati, det är en medial och finansiell elit. De sätter tonen i samhället och ja, håller i pinnen som visar riktningen. Inte folk som röstar. Det är helt irrelevant. För i en stor omröstning så att säga, så blir det alltid ett snitt som styr. Och snittet, där kan man faktiskt påverka folk väldigt förutsägbart. Det handlar om liksom miljontals människor och då blir snittet alltså mer eller mindre matematiskt förutsägbart. Du kan med massmedia och propaganda helt och hållet bara bestämma i princip vad ska folk tycka. För massor med människor, de följer bara det som ja, uttrycks i media som i sin tur då ska sponsras av finansen. Så det man har i demokratin, det är en finansiell och medial elit som styr samhället. Alternativet till det, det är ju andra typer av styrelseskick där man försöker prata om kanske en meritokratisk elit som har exempelvis meriter som hedersamhet, ärlighet och goda meriter. Och att det man gör egentligen i andra styrelsesätt och framförallt i vårt, det är att man försöker välja ut en annan elit som ska styra samhället. För det är så illa, man kan säga att det är illa, det är ju inte illa, det är bara hur det funkar här i världen. Att det finns inget styrelseskick där folk egentligen har en demokratisk vilja. Inte utöver en by på 100 pers liksom, utan då blir det någon med makt som sitter och styr. Och det man då egentligen ska se, det är att man väljer vilken typ av elit är det vi vill ha i samhället. Media och finanseliten. Eller någon typ av hederselit med människor som faktiskt har visat offervilja och rättframhet i samhället. Och det, valet är ju uppenbart när man ställer upp det på det sättet istället.
Och vi ska ju ha ett allnordiskt parlament då, kallar vi det för. Va? Ett allnordiskt parlament, så det kommer finnas ett parlament. Och det, de kommer att komma från hela Norden och kommer att väljas av folket genom återkommande lokala personval, va? Mm. Men ett partiväsen då behövs inte, va? Och parlamentet kommer vara lagstiftande församling. Man kommer driva politiska frågor och vara folkets röst i senaten då. Och sen kommer parlamentet dessutom ha makten att godkänna senatens val av ledare då. Så man skulle kunna det här att om ledaren inte sköter sig eller senatorerna inte sköter sig, då kommer de att plockas bort helt enkelt då.
Precis.
Och så är det inte idag, utan tvärtom, om du gör något dåligt, då blir du chef, då blir du sparkad.
Du blir primerad.
Det räcker med att se de här jävla asen som har varit chef, vad heter han som har chef för polisen och AMS, vad heter han? Den här, han som knullar i Bangkok, vad han heter?
Dan Eliasson,
ja. Mm. Han har gått från den ena myndigheten till den andra, ett riktigt sån där jävla sosa as. Och så funkar ju det här systemet, va? Hur jävla vidigt om en beter sig så blir de premierade. De håller varandra om ryggen bara.
Men svenskarna får inte serverat den goda sidan. Alltså för att, i och med att vi är censurerade och så vidare. Alltså de får ju påvisat sig dyngan från demokratin, alltså avfallet från den ruttna demokratin, det är skådespel och bröd, alltså skit alltså, som stör deras sinne. Ja. Alltså, de är ju i detta, va? Om du ser det utifrån ett samhälle och som vanlig familj så att säga, va? Så är ju storbildsteven igång som går från golv till tak, va? Och där de spyr ut dyngan från judisk media. Jag ser det som en toalettstol med avföring som blåser rätt i ansiktet på dem. Så ser jag det från sidan. Och då så liksom det är bögpropaganda och liksom det är väl inte så konstigt att två pågar ligger och håller på. Va? Alltså, du får ju det serverat varenda dag, va? Och skolan sin jävla bögpropaganda och liksom
ja, det
mat och skit och elände och höga skatter och el. Alltså, de är ju så jävla piskade och liksom insnöda detta, för de får inte det sunda alternativet serverat. För hade de fått det, va? Och vi hade gripit makten imorgon då, va? Och knackat på hos en familj exempelvis och sagt, ja, vi tillhör partiet som idag styr Sverige och så här kommer gälla. Och så förklarar man för det. Så kommer de två titta på varandra, för de är som ni säger följare, 80%. Mm. Va? Och säga till exempel då, Arne, ja fan, vi har ju alltid tyckt så, eller hur? Mm. Alltså, jo, men alltså, så funkar de, va?
Ja. Nej, men i och med att så om du är en person som man har förtroende för och som ledare som man gillar, va? Då vill man följa den personen. Då följer man, så det är sådana människor man följer, va? Och då blir det som en positiv effekt då, istället för en negativ effekt som vi har idag. Allting liksom blir en negativ spiral. Men när man har bra ledare, då blir det en positiv spiral istället. Då. Man lyfter människor, man lyfter. Bra ledare gör att människor blir bättre. De påverkar människor på ett positivt sätt. Va? Det är det som en bra ledare. Det är som liksom,
och de är folkliga. Och de är liksom av fundus. Och de visar med hela handen. Va? Så här och så här gäller. Och då får du får förtroende för dem liksom. Som är liksom genomärliga. Alltså,
och då kan man
Göring till exempel från Tredje riket. Ja. Han var ju väldigt populär bland vanligt folk ute i stugorna. Han gick ju hem överallt.
Ja. Ja, det är väl olagligt att säga att Adolf Hitler var populär, men han är ju förmodligen den mest populära ledaren i modernt europeiskt politiskt liv.
Det kan resultera i ett fängelsestraff på uppåt ett år, om man säger det.
Jaha, men du har inte sagt det. Så,
jag vet inte, Anders, och jag skulle inte bli förvånad om det blev så.
Vad det heter? Jag säger det som en sån här, vad det heter, det spelet.
Jag har hört att någon sa det.
Jag har hört det. Ska vi komma in på den här tredje punkten också då, lite snabbt här, va, som vi tänkte prata om lite grann. Det är den här återvandring och repatriering. Och det är något som till och med etablerade partierna börjar. Vi har kommit fram till det nu, att flera av de här folkförrädarna i de här riksdagspartierna börjar prata om det då, för att de märker att det håller på att gå till helvete då. Så att de börjar prata om att vissa måste skickas hem, men då pratar de ju om, det är väl de kriminella och så, va?
Men alltså alla riksdagspartierna tror jag inte pratar om. Det skulle bli väldigt förvånad om vänstern och
miljöpartiet. Nej.
För att där har jag läst att vi ska stå för mer öppenhet och skeppa in mer.
Nu ja, att... Nej, men i stort sett så är det väl, jag vet inte, det är väl Sverigedemokraterna och AFS. Då. AFS har ju återvandring på sitt partiprogram då. Men deras, alltså den stora svagheten med deras då, det är att de har ju inte återvandring på etnisk grund. Som vi har då. Motståndsrörelsen vill ju ha en massiv återvandring av alla som inte är av nordisk ras eller närbesläktad då. Jag kan väl läsa upp de två, våra det är två punkter, ganska korta punkter, och så säger vad vi kommer att göra när det gäller återvandring. Och det här är alltså från vår väg då, på sidan 10. Det finns två punkter där, va. Då står det så här då. Nordiska motståndsrörelsen kommer upprätta ett statligt institut som kommer arbeta effektivt genom att med moderna genetiska profileringar rasbedöma samtliga människor som fått svenskt medborgarskap efter 1975 och deras efterkommande. Det som kommit innan 1975 kan förlora medborgarskap om de döms för folkfientlig verksamhet. för första punkten. Den andra punkten står här. Genast påbörja återsändandet av merparten av de rasfrämlingar som befinner sig inom Nordens gränser. Detta ska ske på största humana vis för att inte mer än nödvändigt skapa lidande. Det är kortfattat och vad motståndsrörelsens...
Jag är fallit hel för dig. Lite tyst. Så att du inte hör så mycket som de blir kring. Men det är alltså helt rätt. Gästfriheten har de pissat på parasiterna som befinner sig i detta landet. Över 2 miljoner svartskallar som befinner sig i Sverige.
Ja.
Jag skulle vilja säga som så här. Merparten, jag skulle vilja säga nästan allihopa av dem, 85% av dem, de ska kastas ut ur landet. Jag skiter i vad och hur. Det är helt jävla ointressant. För i Sverige ska de inte bo. De har inte sin hemvist här. De tillhör inte vårt folk. De har ett eget land de ska vistas sig. Och vad de gör där, det skiter jag högaktningsfullt. Och jag bryr mig inte om. Men ut ska de i alla fall.
Jag brukar säga, jag pratar med många rasfrämlingar om det här. Och om man säger så här, jag brukar säga så här att visst har du dubbla medborgarskap? Ja, det har jag. Ja. Och du brukar åka hem på semester och så. Ja, precis. Ja. Då är det klart att du kan flytta hem till ditt hemland. Va? Det är inga problem. Och sen en annan grej som jag brukar säga, det är att människor säger så här, ja men det blir problem, man måste använda våld och så. Jag tror inte vi behöver använda så mycket våld. Visst, våld kommer vi måste använda, så, men inte så mycket. Det räcker med att man till exempel tar av alla pengar. Inga pengar från staten överhuvudtaget, inga socialbidrag, ingenting.
Du förstår Anders, om du gör så, vi diskuterar det med en gammal gubbe då, som är helt på vår sida. Om du stryper alla bidragen till de här parasiterna, så kommer 65-70% frivilligt att lämna landet.
Det
kommer de hoppa vidare till ett annat land och sitta som fågelungar och hoppas att de trycker pengarna i käften på dem.
Det är det jag menar.
Men sen har du en viss procent av de här 100, vi ponerar 15-20% som är egna företagare och har haft kanske generationer och liksom och så vidare, va? Som inte har agerat fientligt liksom och skött sig själva, va? De har jag inga problem med, om det är en liten klick, va? Men vi måste få andrum i Europa och i Sverige, för jag är så in i helvete trött på var jag än tittar i detta landet. Så ska jag se.
Ja.
Och det är inte bara jag. Utan den här upplevelsen, den delar jag ju med så många människor. Och det är inte bara i motståndsrörelsen. Jag umgås ju med alla möjliga människor. Och de ser exakt likadant. Jag är så i helvete trötta på att se dem. De ska ut härifrån. Folk är riktigt ilskna. Alltså.
Så är det. Men återigen då, de som så att säga är här, de är här för att de är mer eller mindre blivit bjudna hit och fått pengar och de får allting, va? Lägenheter och utbildningar av oss skattebetalare. Så det är ju självklart att de är bara förvånade över att de får allt det här, va? Men de som man hatar mest då, det är de här folkförrädarna och de som är i bakgrunden och judisk makt och de här jävla asen då, som är osynliga, som inte, men de här politikerna också då, som är folkförrädare som sitter i en riksdag, de hatar man ju som pesten alltså. Jag hatar ju dem mycket mer än vad jag hatar rasfrämlingarna. För jag kan ju förstå dem alltså. Det är klart att de kommer hit om de blir inbjudna hit. De har ju för fan kampanj. Jag kommer ihåg, i mitt förra jobb så var jag hälsa på en kvinna som berättat nere i Etiopien, va? De har ju kampanjer där. Alltså, hon hade jobbat med sån här, någon frikyrka eller, där nere, va? De har kampanjer där liksom, de annonserar för att folk ska liksom, söka asyl till Sverige. Alltså svenska staten har kampanjer som vill att de ska komma till Sverige.
Ja, det stämmer Anders. För jag ser en film som handlar just om det. Och det var kvotflyktingar och det var också från... Och där var en massa sådana institutioner nere. Där det fanns där de satt i, ja, de hade byggt upp någon, vad det var, någon form av lokal. Och där liksom där rullade in liksom sönderavlade folk från bygden utan ben i trälådor och skit och mög som hade blivit utvalda för att åka till Sverige då, som i detta fallet liksom, för att bo här resten av livet och bli försörjda. Och då får de allting förklarat för sig, allting är fyllt där nere på hela skiten, och dessutom en lägenhet, va? I samma filmfrekvens så var det då liksom, fick man följa hur de här hur den här familjen då kom till en lägenhet, va? Och där var det en från kommunen som visade, och den filmen är helt rolig, vet du. Där står de i trappuppgången och trycker på knappar, och alla i familjen backar när det lyser i taket och sånt här. De var inte vana med sånt. Och man kommer in i lägenheten och liksom hur man får igång värmen och hur de får förklara vad en osthyvel är och sånt. De har ju aldrig varit i kontakt med detta. Och de ska ju naturligtvis inte vara det heller, men det är helt sinnessjukt att det finns... Ja. Människor som engagerar sig i detta sinnessjukt.
Men tänk att det finns då. Det är det som är så här. Tänk att det finns så ondskefulla människor då, som vill förstöra för vårt folk på det här sättet. Va? För det är ju planerat. Va? Vi har ju den här Kalergi-planen då, och ska bytas ut, inte bara svenska folk, utan att alla vita folk ska bytas ut mot rasfrämlingar. Och det är en planerad politik. Och det är så prioritet nummer ett då, för de här folkförrädarna i regering och riksdag, det är för de som sitter i EU. Det är prioritet nummer ett i NATO, det är prioritet i FN. Det är så, va? Och det är bara vita länder som ska ha den här, som ska bytas ut. Det är inte alls samma sak i Asien eller i något sånt där, va? Utan det är vita länder, och det är för att judisk makt hatar vita människor.
Och jag har mycket svårt att tänka mig att Tel Aviv skulle ta emot ja, så låt oss säga 1 miljon människor från Afrika.
De tar inte ens emot, alltså de här, det ska ju finnas svarta judar, sägs det, va?
Jo.
De är ju så fruktansvärt illa sedda av de här mer ljushyade judarna, så att de har ett svårt. De har det inte så enkelt i Israel då. Annars är det ju så att judar kan ju invandra till Israel, men inga andra folk, va? För Israel är ju en judisk stat, en rasistisk stat.
Precis.
Ja, vi ska börja avrunda lite grann här, men vi har en grej som vi ska ta upp här och göra lite reklam för då. Det var att den här viktigaste podden kanske då, som vi har inom Nordisk Radio, är Ledarperspektiv då, där Simon Lindberg pratar om vad Nordiska motståndsrörelsen har för politik, och det är alltså då vad ska man säga, auktoritär podd. Det som sägs i den podden är Nordiska motståndsrörelsens politiska ståndpunkter, till skillnad mot nu då, vi pratar här, så då, det är också ståndpunkter, men det behöver inte vara 100%. Vi kanske säger fel ibland eller kommer in med personliga tankar och åsikter. Men om du vill höra exakt Nordiska motståndsrörelsens politik förklaras, då ska man lyssna på Ledarperspektiv. Och det senaste avsnittet kom igår då. Och det avsnittet handlar då bland annat om vilket parti ska nationella svenskar eller vita människor välja, Nordiska motståndsrörelsen eller AFS. Och det är en väldigt, väldigt viktig fråga, tycker jag, va? Och man behandlar det i det här programmet. Och det kan ni lyssna på. Gå in och kolla på Nordisk Radio på Ledarperspektiv, och så lyssnar ni på det senaste avsnittet här då. Och då ska vi avsluta den här sändningen ikväll med en sån här teaser då, från den här sändningen igår. Och vi avslutar med det. Och så, det allra sista som jag tänkte säga, det var att jag kom på ett citat här idag. Jag hittade på ett eget citat som jag tänkte avsluta med här ikväll. Och resultatet är så här. När man förstått att regimen vill oss illa, då blir man revolutionär. Tack för ikväll.
Tack och tack. Hej hej.
Tack och tack. Hej hej.
En annan sak. När de gjorde det här taktiska misstaget, och när de medvetet var diffusa kring avgörande frågor, det är att vi hamnar i en situation där vi måste kritisera och ifrågasätta Alternativ för Sverige, för att vi faktiskt inte vet om de är ett parti för nationella. Jag har stor respekt för de nationella som finns i partiet och som i många fall gör ett väldigt bra jobb. Inte bara för AFS, utan också för kampen i stort. Men det är väldigt sällan de som styr partiet. Längst upp så finns det personer som har kastats ut från SD och för bara några år sedan fortfarande förde en SD-politik. Det ska man faktiskt inte glömma bort. Så då undrar man ju liksom så här. Är AFS en genuin strävan att kämpa för vårt folk? Eller handlar det bara om revansch från vissa personer? Är Kasselstrands högsta önskan att komma in i riksdagen för att kunna säga look at me now till Åkesson? Eller är han beredd att med alla medel rädda vårt folk? Vi vet ju inte. Varför är Mikael Jansson andra namn på listan när det var han i egenskap av partiledare för SD innan Åkesson som inledde SDs utrensning av nationella? Kommer även AFS att rensa ur nationella, bekämpa nationella och så vidare? Att Nordiska motståndsrörelsen kommer kritisera och frågasätta Alternativ för Sverige är inte för att vi ser dem som konkurrenter, för att vi vill vara konträra eller något sådant, utan för att vi har ett ansvar för inför nationella. Vi har ett ansvar för vårt folk och vår ras. Det vill säga de saker som nationella kämpar för. Det är liksom inbyggt i vår ideologi att ha det här ansvaret. Och då måste vi ta det ansvaret.
We came, we saw, we died.